Idag så är den där enda dagen i månaden när jag vaknar utsövd i min säng och har en hel dag framför mig, ända till jag går och lägger mig, där jag får göra vad jag vill. Mm. Linus är på kortan fredag till söndag. Så idag har jag studsat in med lyckokänsla och pigg och fräsch. Och
möta den där trötta, utkörda, utschasade mamman som bara är på branten till ett stup.
Visst har det. Vi är liksom alltid lite motpol. Mm. Och det är väl tur det. Att det har hittills inte varit att båda är på botten. Utan det är alltid en som är lite mer pepp och en som är lite tröttare.
Ja.
Ja. Och det är kanske tur.
Så är det i livet.
Idag ska vi prata syskon. Sömnbrist. Utmattning. Mm. Och ja, massa
andra roliga historier.
Ja. Ja. Så välkomna till Kaos, kärlek och koffein.
En podd om funkislivet. Det är lördag idag och i Malmö så började dagen med dimma och det var jättekallt och halt och det var sånt riktigt så frostväder och jag har tänkt hela veckan, jag har haft så mycket att göra på jobbet, jag har haft så ont i huvudet hela veckan och haft sån hjärtklappning och har varit så stressad och inte alls mått bra och hela veckan har jag tänkt på lördag får jag lov att vila, jag ska ta sovmorgon, jag ska bara göra fina grejer och så vaknar man på lördag morgon. Av att August där gallskriker. Jag vill bajsa! Mamma! Klockan 5:30 på morgonen.
Mamma just också.
Ja, såklart. Mamma. Så jag så här armbågar Attila. Det är din tur. Du får ta honom. Så han muttrar upp med honom och tänker. Yes, låt mig få sova. Men då vaknar Elliot också. Och är båda pojkarna vaknar. Ja, det är det bara att upp och hoppa.
Mm.
Så tänker jag i alla fall, ja men jag ska nog ändå ta hand om mig själv idag. För nu är det min tur att vila.
Mm.
Så kommer jag ner för trappan och så säger Attila. Åh, det är så himla mysigt, så här helt dimmigt och frostigt ute. Så jag ska ta en morgonpromenad. Och jag bara...
Är det så? Den som nämnde ett först vinner.
Det är nästan så. Ja. Så okej, ja, då får jag ju unna honom det.
Mm.
Så att jag bara okej. Nej, så gjorde jag inte. Jag sa inte alls okej. Jag sa nej, vad fan, det var min tur. Jag vill inte mer. Jag blev jättearg på honom och han förstår ju såklart ingenting. Han vill ju bara ta en morgonpromenad.
Ja.
Men vi skrek lite på varandra och sen så gick han iväg på sin morgonpromenad och jag surade, men det gick ändå bra.
Ja.
Så när han kom tillbaka så hade vi bestämt att då är det min tur att gå.
Mm.
Och du känner mig nu. Jag ska bara äta frukost, sen ska jag duscha och sen ska jag... Gick jag förbi tvätthögen, jag in med en tvättmaskin och sen upp och väcka Julle och så hon sover då. Jag vaknar Julle, klockan är liksom 9:30 och sen bara, så vaknar hon och så säger hon så här. Mamma, idag ska jag hänga upp alla mina legodrakar i taket. Okej, okay. Vilken jätterolig idé.
Mm.
Gå ner och leta efter skruvar och krokar och sen bara, nej just det, jag skulle ta den där promenaden.
Mm.
Bara, nu skärper jag mig och så gör jag det bara. Så jag tog på mina kläder och gick ut.
Du gjorde det.
Jag gjorde det. Nej, men det satt så långt inne. Jag gick ut och jag var nära på att falla. För att det var så halt.
Mm.
Och jag gick och jag gick och jag gick. Och jag ville inte vända hem.
Nej.
Och jag tänkte så nu är det min tur för återhämtning. Och min hjärna typ kokade. För jag hade så mycket tankar och idéer. Så ibland fick jag stanna och bara skriva ner det.
Mm.
Och sen känna okej, nu släpper jag det.
Mm.
Jobbtankar, bam, in i en box. Stäng den lådan.
Mm.
Och gå vidare och sa, okej, det här vill jag berätta om i podden. Skriv ner det, in i box, släpp det. Alltså jag fick verkligen jobba så aktivt med mig själv. Ja. Och sen gick jag. Så bor vi nära de här Holmakullarna.
Mm.
Ni som bor i Malmö vet säkert att det är jättehöga, grönklädda kullar. I olika höjder. Och så tänkte jag så, innan jag går hem ska jag gå upp på högsta kullen.
Mm.
Ska jag bara göra det.
Mm.
Så gjorde jag det. Satte mig,
fint.
La mig där uppe.
La dig?
Jag la mig ner. Jag hade en sån lång dunkappa på mig. Jag la mig ner och det var så här isigt och kallt och ruggigt. Jag la mig ner och blundade och bara djupandades. Och så körde jag sån här kroppsskanning. Du vet, för varje andetag. Så bara slappna av i pannan. Slappna av i ögonen. Slappna av i käken. Och sen när jag öppnade ögonen så var det blå himmel ovanför mig.
Oh my
alltså
God,
jag skämtar inte. Det var så fint så att jag tog en bild. Jag tog till och med en bild. Så här, kolla. Det är grått där, men det är blå himmel ovanför mig. Mm. Det kom lite sol. Ett djupt andetag och bara okej, nu kan jag köra på en vecka till.
Mm. Oh, så bra.
Ja, så fint. Mm. Då ska jag ta mig ner från den här jävla kullen.
Det var i halkan.
Så jag bara så kasade ner. Min gula dunkappa är helt blöt och äcklig nu. Det var säkert någon som skrattade åt mig. Men så gick jag hem med lite ny energi och kände, ja men det här borde jag göra varje helg.
Mm.
Istället för att sura, för att det aldrig är min tid att vila.
Nej.
Så ska jag bara ta mig den tiden.
Måste ta.
Ja. Det är inte så att Attila inte ger mig den. Han säger bara gå. Ja. Bara gör det.
Ja.
Det är bara att jag tänker att jag ska göra så mycket annat innan jag ska dit.
Ja. Vi har ju turen att vi är två. Och då får vi försöka utnyttja det.
Faktiskt.
För det är så, alltså, det är lilla grejen att gå en promenad kan göra hela skillnaden en dag.
Verkligen.
För mig i alla fall.
Ja. Ja, men, och så kom jag hem och sa det till Attila att nu känns det så mycket bättre. Mm. Och för honom så är det bara en uppfriskande morgonpromenad.
Mm.
För mig, jag lovar, det var livsavgörande. Mm. Jag kanske hade kvävts av ångest och stress i hallen om inte jag hade gjort det. Och jag kommer tillbaka och känner att nu kan jag köra på i detta tempot en vecka till.
Sätt det som rutin nu då.
Jag ska göra det.
Ja. Bra.
Tack.
Vi ser fram emot bilderna när du ligger på.
Och det var så sjukt kullen. Också, för när jag gick ner för kullen så hittade jag 20 kronor i alltså en 20-lapp som var helt så frusen. Ja. Så tänkte jag så här, jag ska låta den ligga kvar, för det är säkert en annan som behöver den. Det är kul om ett barn hittar den. Ja. Och bara, nej, fuck it, jag tar den. Så jag stoppade den i fickan. Tänkte jag så här, jag köper den riktigt gott till mig själv.
För 20 kronor?
Ja. Jag ska ha den i min ficka och så ska jag köpa någonting så här. Unna mig någonting.
Ja.
Det är det nya. Ska unna mig grejer.
Ja, heja, heja.
Unnar du dig någonting?
Ja, det, jag vet inte.
Du som inte äter socker längre.
Nej, inte, nej, det är väl överdrivet. Men jag äter inte godis just nu. Jag mår bra. Det går bra.
Detoxad och färdig.
Jag unnar mig, absolut.
Det är bra.
Ja, det är väl Dolce Vita på kvällen när jag kan.
Det är viktigt att man
absolut.
Får de där pauserna och känna och att inte ha dåligt samvete för att man unnar sig.
Nej.
Jag har lite försökt, jag jobbar jättemycket med det, med att när man väl unnar sig så ska jag inte ha dåligt samvete för det. Så att jag är inte värd det här. Nej. Jo, det man visste. Ja. Jag till det här är lite kul. Det är nästan så jag inte ska erkänna det. Men jag gör det ändå. Jag gillar att köpa grejer.
Mm.
Speciellt saker som är på rea.
Mm.
Det är någon kick.
Mm.
Tycker det är kul att fynda saker.
Jag tycker du har tjänat massa
pengar. Jag har tjänat pengar. Och så nu så här i januari månad så rear de ut alla de här julkalendrarna.
Med choklad.
Med choklad och grejer och smink och olika sådana här märken. Så jag köpte sån lyxmärke. En kalender som typ kostar 3000 ny som jag fick för 150 spänn.
Va?
Yeah, I know. Så varje ibland när jag känner mig lite ledsen så går jag och öppnar en lucka i min kalender som jag har gömt ovanpå min garderob. När jag känner att nu är det dags för den här gamla kossan att bli lite glad så går jag och öppnar en lucka.
Ja, men vad söt du är.
Och ibland, igår kväll tog jag med Agge så här, ska vi öppna en lucka? Ja, jag tyckte det här var jättekul.
Åh, herre, det hade inte jag kunnat
säga. Nej, jag vet, det var väldigt riskabelt.
Ja, jag började öppna allt på
ja,
en gång.
Men jag kände också det. Men när han trodde det var choklad, men det är det ju inte. Men han blev ändå väldigt glad för mitt läppstift. Han sa det, åh, grattis på födelsedagen mamma, läppstift. Så det gick bra. Ja. Så det är ett tips.
Ja.
Köp julkalendrar och ha dem i januari.
Ja, man kanske skulle köpt upp så man hade en per månad.
Eller hur? Så jävla bra
varje
tips.
Dag med en liten överraskning.
Ja, ja. Det gör så mycket.
Ja. Ja, bra tips.
Tack.
Full belysdom.
Ödmjuk idag känner jag mig.
Ja. Ha.
Vad har du gjort i veckan då?
Jag hade ju ett bra samtal med vår neurolog.
Berätta.
I tisdags. Det finns inte jättemycket färdigt att berätta för att hela svaret var inte klart.
Nej, okej.
Nej. Så att magnetröntgen är ju, där ser de ju ingenting.
Nej.
Och de hade liksom ett grovt svar på långtids-EEG. Och det var inte heller så chockerande för att det är höger frontallob.
Mm.
Det har alltid varit höger frontallob.
Okay.
Alla EEG vi någonsin har gjort så är det höger frontallob. Men de fick väl mer, de fick ju fångat verkligen anfall och såg liksom lite nu vad det startade. Men liksom, jag förstod det som att inte tillräckligt liksom nernischat för att kunna liksom i dagsläget säga att det går att operera på något sätt.
Ja.
Men nu ska de liksom eftergranska, man gör någon sån jättenoggrann djupgranskning.
Ja.
Och den är inte färdig.
Okay.
Så att vi ska kallas dit på samtal när det är klart.
Mm.
Sen såg den här PET-CT:n.
Ja.
Där ser man ju samma då, att i höger frontallob är det något lägre upptag. Så att det är något lägre då funktion. Ja. Mm. Ja. Och vi hade liksom samtal om att ja, det är ju säkert något där. Alltså ja. Det är ju säkert något som gör att det är på samma ställe det triggas hela tiden. Men de kan inte se det med de metoder som finns idag.
Ja.
Jag vet inte vad det kan vara. Minimal liten kärlmissbildning eller någon minimal liten hjärnskada. Jag vet inte. Men, wow. men någonting är det ju som, och så är det det som gör också att det är så svårt att behandla bort det.
Ja, ja.
Ja det är det nog vara. Liksom.
Mm. Gud vad spännande.
Och vi började snacka lite om så här, vad är nästa steg? Men vi kan ju inte säga något förrän vi har det här ja. Slutsvaret. Men bland annat då så lyfte han ju ketogen kost.
Ja, och det har ni aldrig testat va?
Nej, det har vi inte testat. Och han var liksom, trodde att det kanske skulle kunna ha effekt. Men då har ju Linus autism.
Ja.
Och han är selektiv med maten.
Nej, bara köttbullar och crème fraîche.
Ja, det kanske i och för sig är ganska bra. Kan passa kanske ganska bra med ketogenkost. Jag har inte full koll på det. Nej. Där. Men det är väl mycket protein och fett.
Ja.
Men det ska ju vara väldigt exakt ja. Mängd. Ja. Och Linus styr man ju inte.
Nej,
vill
precis.
Han inte äta så äter han inte. Ja. Vill han ha mer, ja, då är det bara ge mer tills ja. Han känner nästan. Alltså du vet, han kan ju äta till han klöks nästan. I ja. Hyllan. Och så sa läkaren det att om man blir sjuk så är det ju inte bra. Alltså att som Linus, då äter ju inte han alls. Nej. För att det smakar inte samma. Och det funkar inte så bra med ketogenkost. Och därför brukar många av de barnen ha knapp på magen.
Just det.
Och det var nästan så att han bara, då kanske Linus skulle haft det. Och då kände jag så här, alltså, han kan ju äta. Och,
ja.
Och dessutom är det jättelång kö på det.
Ja.
Så att, ja, det är väl inte struket.
Och han som inte gillar hål.
Ja, nej, alltså, nej, det går inte.
Det går att gå och pilla i det och dra ut den.
Det ska vi inte ha.
Nej.
Men, så att jag tror inte det blir något. Men vi skulle nej. Prata om det i alla fall. Och sen det andra är ju sån här VNS. Ja. Att operera in
elektronstimulator.
Precis, så ja. Då är det som en liten dos under huden på, ja men över bröstet som ja. En pacemaker.
Ja.
Och så fäster man väl dem på halsen någonstans ja. Till nerverna som går upp till det området
ja.
På något sätt.
Ja.
Det
låter
kanske.
Väl mer...
Ja men alltså när de lyfte det för 2-3 år sedan, då kände jag bara så här, no, här ska inget opereras. Liksom, det kändes helt främmande. Men idag kan jag känna liksom att epilepsin påverkar honom så mycket
ja,
varje dag.
Ja.
Och läkemedel verkar inte fungera. Ska han ha det så här?
Ja.
För det kommer säkert bara bli värre, känns det som. Så ja. Då är vi är ju beredda idag att göra mer och testa mer.
Ja.
Så ja, kanske. Så att vi får se.
Fortsättning följer på den också.
Ja.
Wow, spännande.
Men vi ska kallas dit när de har fått alla svar.
Nu kommer August här. Han har ett jättemeltdown där inne för att inte han får med och podda.
Då får han väl vara med.
Så lite. Nu får han komma.
Vi tar en paus.
Yes.
Välkommen, Agge. Är du redo, Agge?
Yes.
Yes.
Agge, välkommen till vår podd.
Ingenting.
Man säger tack så mycket. Vad ska du säga?
Har du varit och tittat på tåg idag?
Ja.
Har du det?
Vilka tåg såg du?
Fyra.
Fyra tåg?
Var det grå eller lila tåg?
Mormorståget.
Mormorståget.
Ah,
det är det lila tåget. Det är pågatåget som går till mormor i Ystad.
Vet du vad Linus favorittåg är? Det är de grå tågen som går till Halmstad.
Grå.
Ja, han älskar de grå tågen.
De kallar du för silvertåget.
Silvertåget, vad fint.
Hörlurar.
Ja, vi har hörlurar på oss.
Får jag?
Vill du också ha dem på dig?
Mm. På med lurarna.
Det här var spännande.
Va? Spännande.
Ja, det är spännande.
Va? Vad ska du göra nu, Agge?
Musik.
Ja, ah, musik. Ja. Du ska gå in och äta lite lunch med pappa.
Där inne,
ja.
Ska du säga hej då till alla som lyssnar?
Mera.
Vi tackar Agge för en fantastisk medverkan i vår podd.
Tack så mycket, August. Nu får du gå in och äta lite lunch med pappa. Säg hej då.
Mera.
Du får komma tillbaka en annan gång.
Ja, det får du göra.
Ja, lilla Agge, så himla gullig han är.
Ja. Proffs.
ett riktigt proffs. Ja. Att det var svårt för honom när han fick hörlurarna på, för då trodde han att det skulle komma något ljud i dem.
Ja,
han väntade på musiken.
Det var ingen underhållning i dem.
Nej. Det var bara du och jag. Men en sak skulle jag berätta vad vi gjorde denna veckan är att Agge har mycket hår på huvudet. Han har sånt där tjockt, konstigt svintohår. Och det dels har det blivit annorlunda sedan han fick en ny epilepsimedicin.
Just det.
Men det ligger också lite i vår familj och har lite annorlunda, konstiga. Mitt hår är inte heller som andras.
Det jobb.
Ja, något fel på det.
Ja.
Min bror har också så jättetjockt, konstigt hår.
Ja.
Jättevacker.
Ja.
På alla sätt. Men lite annorlunda hår.
Ja.
Det här håret skapar en del problem. Jag tänker barn med autism tycker nog inte att det är så kul att bli klippta.
Nej, det är nog väldigt sällsynt att
jag
det
tror
fungerar
det. Ja.
Friktionsfritt.
Ja. Jag har aldrig varit hos frisören med August.
Nej.
Alltså jag har inte ens tänkt tanken att testa.
Nej. Det finns ju många barn med autism som tycker att det till och med gör ont.
Ja men det tror jag att August tycker. Alltså han tycker det är så otroligt jobbigt. Och vi försökt med både saxar och rakapparater och allting är lika jobbigt. För hans del är det nog mest att han får håret i ansiktet och att det är jobbigt att han inte kan få bort ur ögonen och så får han panik. Men vi måste ju klippa honom.
Ja.
Så ibland så bara vi, nej, nu har det gått för långt. Så då får vi liksom hålla fast honom och i panik klippa honom.
Ja,
vi fotade, eller Juli fotade oss när vi höll på, för det blir ofta sån spontan grej att nu klipper vi honom. Så typ vi matbordet med alla matrester innan vi ska kasta honom i badkaret. Så klippte vi honom och det blir ju så här halva håret i en klippning. Så får man vänta några dagar och ta resten. Det ser inte klok ut nu, men det gick ändå bra. Han får ju panik. Speciellt vid öronen. Och jag tror att jag har klippt honom i örat. Alltså rejält någon gång. Några gånger. För att han sitter inte stilla. Så att det är ju befogat att han är rädd för mig när jag klipper honom. Hur är Linus? Men ni har ändå klippt honom med rakapparaten.
Ja, med rakapparat, ja. Men alltså, ja, han är väl motiverad att han vill se ut som pappa, liksom.
Ja.
Och så med iPad och någon muta så gör han det. Men det är ju liksom, det är ju ingen njutning för honom. Han liksom är färdig. Jag vet, sist jag sa ju det, ett rakt tag och så bara, är vi klara?
Ja.
Och han blir också väldigt irriterad, kliade, det sticks. Och mycket där vid öronen, jag känns obehagligt. Men... ja, men det funkar.
Det går.
Jag ska inte klaga.
Ja. Det blir kanske bättre varje gång man gör det också.
Ja men lite så.
Ja. Men när jag stod och gjorde detta så jag vet inte vad som hänt med min kropp. Säkert också sånt stressutmattningssymptom. Att man har så ont i kroppen. Jag har ont i axlarna och nacken och ryggen. Sen måste jag så klippa och så bara typ låser sig min axel. Så det försvårade det hela. Och när jag är uppe på nätterna, August vaknar så ofta nu. Alltså han tyngdtäcke som är så tungt som jag så här lägger under hans madrasser och så sparkar han av sig. Så i mörkret så ska jag liksom trockla in honom igen i tyngdtäckena. Och alltså man sträcker sig säkert på konstiga sätt.
Ja, men de är ju tunga på riktigt. Det är ju 8
jättetunga.
Kilo liksom.
Ja.
Det är inte...
Och så i mörkret och så August där i mitten. Så, hur går det för er med sömnen nu för tiden?
Det är ju bättre än vad det har varit. Men det är ju någon natt i veckan ungefär. Nu var det ju en natt i veckan när han var uppe 2:15. Och sen var han
alltså
uppe.
Ta morgon då?
Ja. Så 3:30 åt vi frukost och sen var han vaken och sen skola, fritids, och jag tänkte, de hade inte hört av sig, så jag tänkte, de måste ju ha glömt att berätta att han har sovit.
Ja.
Man brukar alltid sen somna där.
Ja.
Men jag frågade, nej, han hade inte. Han höll ända till 7 på kvällen. Sen sov han. Ovaggad. Men nej, det är tufft. Men man får ju vara glad att det inte var ett av varje flera gånger i veckan.
Ja, så det har blivit lite bättre. Men det är ändå 2 på natten. Är du vaken då med honom?
Nej, men alltså det är inte så att jag behöver så här hålla på med honom hela tiden. Men det är ju inte så heller att jag kan ligga och sova när jag hör att han är, när han är vaken.
Nej.
Utan det blir ju att man är vaken. Fast det har ju varit värre när jag har varit uppe och behövt konflikthantera också på natten.
Ja.
Nu är det liksom mobil. Så, ja.
Stress.
Ja, jag lyssnade på en bok. Det finns en bok som heter Sömnbrist i småbarnsåren av Miriam Geierhofer. Det är en kompis till en bekant. Alltså, jag känner inte henne, men det var där jag såg boken.
Ja.
Och jag tror att om man ska skaffa barn och inte har haft barn, den borde alla,
läsa
eller lyssna på den.
Ja.
Men det är också lite så här när man då lyssnar på om sömnbrist och så här att liksom någon säger att håll ut, det går över.
Ja.
Så är det så här,
Inte Nej, för oss.
Inte för funkisföräldrar.
Nej.
Det går inte över. Eller inte vad jag vet än i alla fall.
Nej.
Men det var ganska intressant när hon berättade lite om konsekvenser av sömnbrist.
Mm. Mm.
När man har långvarig sömnbrist och stress.
Berätta. Eller gör inte det, eller berätta.
Nej, men hon pratade om det här, hela det här försvarssystemet man har med fäkta, fly eller frys som man pratar om idag.
Mm.
Där liksom kroppen pumpar ut adrenalin och noradrenalin och kortisol. Liksom,
ja.
Stresshormoner som verkligen drar igång kroppen. Det är ju någonting som vi funkisföräldrar går med lite dygnet runt i dåliga perioder.
Ja.
Även då liksom på nattetid. Det höjer ju puls, blodtryck och på sikt så får man ju ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Och just att hjärnan skiljer ju inte på om det är mitt barn som är hotet eller om det är en knivbeväpnad inbrottstjuv. Ja. Kroppen reagerar ju på samma sätt.
Mm.
Och det där har jag verkligen tänkt på. Jag har lite problem med det nu. I, om man säger som ett men av att så många gånger de senaste åren så har man ju vaknat och så är det liksom pang. Man,
panik,
från en sekund så måste man liksom gå igång direkt. Det har varit konflikter om diverse liksom mitt i natten.
Ja.
Så att man har ju varit så, alltså att bara han piper så har ju hela det här systemet, fäkta, fly, frys-systemet med alla de här som bara pumpar ut i kroppen, det går ju igång av innan det ens har hänt.
Ja.
För man är så jäkla rädd att det ska hända.
Ja.
Och det har jag märkt nu att jag blir liksom, om jag hör ett ljud på natten, här i veckan var det att jag vaknade av att det regnade, det var på rutan. Ja. Så känner jag det här, hur det bara går en känsla genom hela kroppen. Eller att jag hör så här, jag hör ett knak.
Mm.
Och det är katten.
Mm.
Men min kropp bara så här. Bara går igång liksom. Som en sån. Kom igen.
Alltså,
och då är det ju svårt att somna om.
Ja. Gud, alltså det är så himla häftigt. Jag instämmer med varje ord. Jag vaknade i veckan. Klockan 3.
Mm.
Satte mig upp i sängen så här. Det brinner.
Mm.
Hela min kropp var alltså som att huset stod i lågor.
Mm.
Jag var min handlingsplan, så här, vilket barn ska jag ta först?
Mm.
Vilken väg ska vi gå? Alltså, allting var färdigt i mitt huvud på några sekunder.
Mm.
Och sen bara, okej, vilka tecken har vi på faktiskt brand? Inga.
Nej,
det brinner inte.
Nej.
Mitt hjärta slog så hårt. Jag var så redo för att rädda familjen. Katterna, allting. Det är ju ett tecken på att jag är i det modet hela tiden.
Precis.
Jag är så redo för katastrof. Väck mig mitt i natten och jag kan leverera. Det är ju inte sunt.
Nej, det är det inte. Nej, det är det verkligen inte.
Och då är det svårt att somna om. För den hjärtklappningen, alltså, den har jag i sig haft hela veckan. Men så på natten, då, det tog ju 3 timmar innan jag somnade om.
Och hon lyfte också så här att det är ju risk för ökad risk för typ 2 diabetes.
Ja.
Ämnesomsättningen påverkas, blodtrycket påverkas, man får ju sötsug och dåliga kostvanor, det känner man ju igen. Tarmfloran påverkas, immunförsvaret blir sämre och jag tror hon sa att om det går länge att det finns en ökad risk för depression och demens längre fram och sånt. Och jag kände mig liksom lite nedslagen.
Jag fattar bara, det. Vi bockar redan i alla de rutorna, eller hur?
Ja, och just det här att om det är småbarnsåren och sen går det över, då hämtar sig kroppen liksom.
Ja.
Men jag tänker det här livet, det är inte nyttigt.
Nej.
Och det är så jäkla viktigt att få sova.
Ja.
Och det är väl det hennes bok lite så här handlar om också, att man måste göra det man kan.
Ja.
Man måste dela på det om man är två. Kan man ha barnvakt? Alltså våga släppa iväg? Våga testa korttidsboende eller assistans eller vad det är. Men man behöver sova.
Ja.
Det är så stor risk för så mycket negativt om man inte gör det. Nej, så det var
wake up call för oss också och för alla.
Det var en bekräftelse, men sen när man bor i Malmö så har det ju inte blivit bättre för att, alltså det har varit flera gånger jag har vaknat och bara, oj, det var en bomb.
Precis, det smällde till.
Jag har ju lärt
till.
Mig känna igen det. Undrar var det var någonstans.
Precis.
Och sen har ju hänt då, som jag sa flera gånger, att de har krossat rutan under oss på det här, ett parti under oss. Så att det har nog varit lite för mycket på nätterna och det där behöver jag jobba med nu.
Ja.
För att när då han sover lite bättre nu, inte helt bra, men ändå är bättre, så är min sömn ändå liksom inte helt optimal och mycket tankar och mycket som kommer på natten. Så att, tips på.
Utmaning.
Kanske blir någon liten terapi där.
Ja, precis. Men det finns just, det enda som jag tror funkar för mig, det är att köra sånt här tankestopp. För att min hjärna går ju igång och tänker på jobbet och Agge och familjen. Och sen bara stopp, stopp, stopp. Bara säga stopp till sig själv.
Jag brukar ligga och försöka tänka som en fyrkant. Ja, jag ligger eller, så här, eller typ, pappa sa, tänk vitt. Ja, eller tänk liksom, ja. Alltså man måste bryta tanken så att kroppen kan lugna sig.
Men, och sen kan jag tycka att det är lite skönt att vara så uppskruvad som jag är i perioder. Jag är så jäkla effektiv.
Mm.
Och som min kollega sa, vill du ha någonting gjort? Så frågar en stressad kollega. För då kan man inte reflektera och tänka, säga stopp nej. Och jag säger nej. Utan nej, visst, ge det till mig, jag fixar det. Jag gör det, jag gör det, jag gör det. Där är jag nu, jag fixar det, jag gör det, jag gör det, jag gör det. Och även på natten då tänkte jag, yes, perfekt, nu är jag vaken här klockan 3. Nu kan jag nog lösa det här och det här och det här problemet. Jag ska planera hur vi ska göra nästa helg. Och, bam, 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 bam. Och sen bara, nej just det, nej, stopp skulle jag tänka.
Nej, det ska man inte.
Vi måste påminna varandra om detta. Därför är det så bra att vi sitter här och poddar.
Ja.
Man får verkligen reflektera över det som händer.
Ja, och vad som är viktigt att faktiskt, vad kan vi påverka, vad kan vi inte påverka? Mm. Mycket av det här kan vi inte påverka, men finns det någonting man ska, kan göra så är det verkligen läge att göra det.
Förra podden inledde vi med att säga att jag hade precis sovit en timme.
Mm.
Men det var inte så att jag hade unnat mig själv att gå och lägga mig, utan jag somnade sittandes rak i ryggen i soffan och bara så stupa framåt, pang, i kaoset av 3 barn som lekte runt omkring mig. Jag sov en hel timme.
Ja, helt otroligt. Så jag gör ju det på kvällarna, Jocke håller på att bli galen på mig. För det är ändå så här, om man nu ska titta på något tillsammans, jag vill ju dela det då. Jag vill ju att den andra ska vara vaken så att man gör det tillsammans.
Ja.
Och jag har ju lärt mig, liksom, ibland unnar jag mig att lägga mig mot hans axel, men jag vet att det är 100% att jag somnar. Liksom. Ja, så sitta upp, rakt upp som du säger, som på en pinnastol.
Ja.
Inget huvudstöd eller någonting. Jag somnar. Hela tiden.
Ja.
Typ var 30:e sekund somnar jag.
Ja.
Så till slut igår så satt Jocke så här med en fot på mig som en sån här. Han fick sitta och bara sparka på mig så här konstant som att han vaggade ett barn eller något. Ja. Fast tvärtom liksom.
Ja.
Sluta
vaken.
Nu, var vaken.
Vad var klockan då?
Ja, men var den 10:30?
Ja, det är ändå sent.
Mm, men jag brukar ju lägga mig där 10:30.
Ja.
Men jag hade ju gärna, liksom, jag vill ju vara vaken
man vill
och se.
Ju det.
Och jag vet, somnar jag till där så kan jag inte somna sen. Så
nej.
Jag vill ju vara vaken.
Ja. Ja, och från sömn till mat.
Ja.
Något annat som vi inte riktigt kan leva utan. Agge har ju sin falukorv.
Ja.
Linus har sina köttbullar.
Ja.
Har Linus specialkost i skolan? Eller önskekost?
Nej, men för det var ju så lustigt där. På förskolan hade han det. För där var det svårt.
Mm.
Men sen började vi ju från början i skolan och bara testade vad som hände. Och där äter han faktiskt mycket bredare.
Ja, vad fint.
Jättekonstigt.
Ja, men då får ni köra vidare på det.
Så att då, nej, han äter.
Ja, och Agge har också ätit skolmaten. Och sen har det blivit mindre och mindre och mindre. De har flaggat några gånger så att nu äter August väldigt lite. Och det,
alltså, det är inte bra för honom. Det
finns ju inget som triggar mig så mycket som att inte Agge äter. Han är tunn som en tarm.
Ja.
Och har man en CP-skada så gör man av med ännu mer energi än ett vanligt barn.
Exakt.
Så att han måste äta. Så då tipsade personalen om att vi skulle ansöka om önskekost.
Mm.
Och då tänker jag så bara, ja okej, vi vill ha önskekost. Nej, så enkelt var det ju inte. Man måste ju ha ett intyg från en sjuksköterska. Tänker jag, kan inte jag bara skriva det intyget?
Jag är
desperat mamma. Men så skulle man inte heller göra. Så ja, man kan kontakta skolsköterskan och se om hon kan göra det. Men hon är ju inte i tjänst alla dagar. Och så vi har försökt nå henne. Så tänker jag, okej, då får man ju försöka nå på HUB. Jag har inte ens... alltså, jag tänker att dietist... Det tar väl ett halvår innan man får kontakt med dem. Jag har inte ens börjat undersöka det än, men... jag orkar inte vänta.
Nej, men alltså.
Ungen måste äta. Han tappar i vikt så snabbt. Det är liksom det är som våra sjuka patienter. När de är sjuka och behöver liksom en skjuts med näringsdryck och liksom önskekost och specialkost. Det kan inte stå och vänta några veckor eller månader. Det behövs insats nu.
Ja, ja, såklart. Men har du skrivit på 1177 sjuksköterska?
Ja.
För det borde ju... Jag har haft det tidigare och det var ju typ 3-4 rader. Det är ju snabbt fixat.
Är det så?
Ja, ja. Det behövs inte något.
Hoppas det. Alltså jag orkar inte att vi ska behöva söka dietisten, ta en ledig dag i skolan, hon ska väga mäta. Bara lös det nu.
Ja.
För att mitt hjärta tickar för att han ska äta. Jag kan inte vänta.
Det har
jag
inte varit några svårigheter eller krusidullar. Och inget ifrågasättande när du väl har ett intyg.
Nej, precis.
Sen är det konstigt. Kan jag tycka så här? i särskola, är det konstigt, ja, eller hur? Att det ska behövas.
För då är det ju ett intyg av medicinska skäl, ja, att han ska äta annan mat. Mm. Okej, ja, han har inga medicinska skäl till det. Det är för att han inte vill äta er äckliga vegetariska mat. Mm. Han vill ha sin falukorv.
Ja. Ja.
Och skolan har ju tipsat om några rätter då som han brukar äta, som man kan... Ja.
Mm. Ja, jag kan tycka just i särskolan.
Kunde inte det få gå på ett bananskal liksom?
Ja, då kunde ju personalen sagt, han äter inte.
Nej.
Och vi vet redan att han har sina funktionsnedsättningar. Behöver precis. Ju inte intyg på det, för han Nej. Går i särskolan.
Precis.
Så det kan jag tycka.
Och skolsköterskan i skolan har ju besökt honom och sett att han har tappat i sin kurva. Ja. Det var inte så länge sedan. Så jag hoppas på att det löser sig snabbt, för jag blir så orolig när ungen inte äter.
Det. Ja.
Men som nu när du var inne i huset, så han sitter ju och äter nu framför tvn på sitt favoritprogram, i sin favoritstol, med sin sked, med sin tallrik, den maten han önskar. Alltså falukorv med tomatsås och grädde. Då äter han.
Ja. Ja.
Men det är...
Ge barnet det. Du får väl skicka med matlådor så länge då.
Ja, och kan man inte få göra det?
Det är klart du kan.
Kan man det?
Nej, jag vet inte, men det måste du väl kunna om han inte äter. Och personalen är ju också månad, och kan du inte bara få skicka med
falukorv
tills de har löst det.
Jag ska testa det.
Bara så att han får mat. Eller det är ju inte konstigt på dåligt humör när han kommer hem, om han inte har ätit under dagen heller.
För på dåligt humör är han.
Ja.
När han kommer hem från skolan så är han inte på topp.
Nej, men det,
och han
det
skriker
inte
efter mat.
Varit, kan jag,
jag är också hangry efter jobb.
Ja.
Han skriker att han är hungrig. Sen äter han i för sig mellanmål i skolan, säkert. Jag tror att han gör det. Mackor och bullar och allt vad de ger honom.
Mm.
Men han har ändå sån, han har låst sig vid att skrika som tusan så fort han kommer hem efter mat.
Mm.
Och det tror också för att han, när August tänker mat och middag, som ni hörde som han sa, där inne betyder att han vill sitta framför tvn och äta.
Ja,
så han förknippar ju det liksom, att mat och tv är favoritprogram och ingen stör mig.
Mm.
Så han skriker som en galning efter det när han kommer hem från skolan.
Mm.
Fortsättning följer på den också, den är lite tuff. Är du stressar mig när han inte äter?
Ja, men det, jag fattar det. Ja.
Mm.
Mm. Ja, om jag bara ska ta något helt annat.
Ja, det ska du.
Random. Så ibland måste vi jobba på nu att hålla oss för skratt.
Ja.
Det kan vara svårt med våra barn, de är otroligt roliga
på armen. Ja, de är faktiskt det.
Men det är ju så att om man skrattar åt dem så blir det otroligt förstärkt det de gör. Då slutar de ju aldrig.
Okay,
alltså man kan ju starta ett beteende som kan fortsätta ett år om man skrattar åt fel sak. Men herregud vad svårt det är ibland. Alltså.
Vad har han hittat på?
Ja, men det har varit lite olika, bland annat sa han häromdagen till mig så här: vet du vad jag sa till fröken? Vem bryr sig? Och då fick jag så här spela allvar. Jag bara, sa du det till fröken?
Nej.
Sa du vem bryr sig? Och så inombords bara, vad gullig han är. Vem bryr sig? Ja, nej, men det är ju mycket sådana ord, mackelfackel och massa konstiga grejer som han... Ja,
vi ska inte skratta åt
nej, det. Nej, det gör vi inte. Och vi satt en dag och skulle äta tillsammans med Hanna och en kompis till henne. Det hör ju inte till vanligheterna. Och då så visade sig att den här kompisen verkligen hatar smaskande. Alltså hon fixar inte det. Och då råkade väl Hanna säga det. Typ för att han smaskade till av misstag. Och då så sa Hanna något att hon gillar inte det. Oj, vad han drog igång. Och han skrattade. Alltså han satt och smaska. Och hon satt och höll för honom. Och någonstans så här, alltså han glittrar ju.
Ja,
han
jag tyckte det var jättekul.
Han är så jävla
gullig. Ja.
Och jag och Hanna, vi kände ju, då satt vi också och kämpade.
Ja.
Håll er för skratt.
Så gulligt.
Och annars är det ju mycket, jag la ut en jättegullig film när han shakade. Den här shake.
Det har jag inte sett.
Ja, jag ska visa det sen. Ja. Alltså, och det är ju jättehärligt när han sitter och shakar.
Ja.
Men ibland så ställer han sig och shakar. Rumpan ut, för han har ju sett de här coola musikvideorna. Väldigt lättklädda rumporna. Han tycker det är hysteriskt roligt. Och så börjar rumpan komma ut. Och sen ibland så åker byxan ner och rumpan ut. Och då gäller det verkligen att bara skratta inte.
Nej,
för jag tänkte så här, det är tänk inte om okay. han skulle börja med
på
det.
På Coop eller i skolan.
Nej, så att jag jobbar på mitt allvar där hemma.
Ja, det är bra.
Håll igen. Ah, nej. Det är svårt.
Men de är, väldigt roliga. De tänker på ett annat sätt, våra barn. Alltså, det var ju någon podd sen jag berättade att August började säga äsch
Ja.
Han sa äsch till allt. Och det är ju dörrskärmigt.
Ja.
Så igår kväll när vi satt och läste en bok, så innan han gick och la sig, de här vem-böckerna. Mm. Har du läst dem?
Fem-böckerna?
Inte fem, utan nej. Vem.
Ja, vem? Jag vem tänkte fem-böckerna, det är ju böcker.
När vi läste, när vi var små. Nej. Ja. Vem är död och vems kompis? Nej, de är så väldigt, väldigt enkla barnböcker, ja, ja. Som är lite så vuxenroliga.
Ja.
Och där är det så korta meningar i böckerna. Mm. Så det har kommit en ny katt. Och du är blå och fin. Den är väldigt så här lugn i tempot. August älskar de böckerna.
Mm.
Och så säger de, äsch. Och så när jag läste det så kom jag på, just det, det är härifrån det kommer. Och så skrattar han så att han nästan kissar på sig.
Ja.
Han tyckte det var så roligt att jag kom på, men August, det är katten som säger äsch. Och då var det som att han har försökt att berätta det för mig så många veckor, att det är den blåa katten. Och då så var det så här, titta på varandra och bara, yes, vi förstår.
Mm.
Det var därifrån.
Ja.
Så viktigt med böcker.
Ja, det.
Vi fick för flera veckor sedan skickades till oss en bok som heter Axel och Astrid, som Camilla Olander, som är författare, skickade till oss, som jag måste få tipsa om också.
Mm.
Och vi har fått några extra exemplar som jag redan har valt vem jag ska ge dem till.
Ja.
Medlemmar i föreningen, som jag tänker att det här passar så fint i ålder.
Mm.
Och det är ju funkisperspektivet. Funkissyskonen, skuggsyskonen.
Mm.
Och på ploj så gav jag en bok till Julie och sa, kan du läsa den här och se vad du tycker?
Mm.
Julie är då, hon är 10, fyller 11 år, och hon är en riktig bokmal.
Mm.
Alltså hon läste alla Harry Potter-böcker förra året. Nu läser hon Sofies värld. Alltså hon är tidig i sin ålder i sitt läsande. Så gav jag henne denna boken och hon läste den. Hon satt där liksom tyst och läste. Och så sa jag, vad tyckte du? Så sa hon, så jag förstår den inte. Varför har någon skrivit den här boken?
Ja.
Vad menar du? Ja, men det är ju bara en vardag. Som en tråkig vardag. Så säger jag, för dig.
Ja.
Men inte för andra barn. För här är det liksom hur funkar syskonet, alltid måste vänta. Alltid hamna i skymundan.
Mm.
Alltid måste vara ledsen. Och alltid måste vänta på sin mamma.
Mm.
Alltså jag fick så ont i magen.
Mm.
Och hon tyckte att, ja, men det här är väl bara helt vanligt.
Ja.
Och den är så fint skriven med fina, så att jag ska ta en bild och lägga ut den så att ni alla kan.
Tanken är väl, om man är lite yngre då kanske,
precis,
att få känna igen sig.
Ja, precis, att känna
och kunna
igen sig.
Prata kring det, att det kanske blir en öppning till ett samtal,
precis,
om hur det är att vara.
För den här boken hade jag behövt i Julle för några år sedan, när hon kanske förstod att aj, vad tufft mitt liv är.
Ja.
Så den ska vi tipsa om och lägga ut dem. Och så har jag några presenter då till medlemmar i föreningen.
Ja.
Våra eviga skuggsyskon som vi alltid kämpar för också.
Mm. Ja, vi har mycket fokus på det hemma just nu.
Mm.
Det har ju blivit hos oss så att Hanna, när det var som mest kaos, så det funkar inte att ha dem i samma rum.
Mm.
Och det är inte så att vi sa att du får inte vara här. Men hon drog sig undan. För det var ju alldeles för jobbigt för henne. Alltså han var ju fixerad mot henne.
Ja.
Jagade in henne på rummet igen. Stod och bara skrek bredvid. När hon försökte säga något till mig. För att överrösta. För att hon inte får prata.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Så det var ju väldigt riktat. Och det blev väldigt jobbigt. Plus att hon fixade inte den ljudvolymen.
Ja.
Och det är väl lätt att liksom, ja, så då blir det ju lite lugnare, om man säger lugn och lugn. Men, och att man fastnar där.
Ja.
Och så vet jag när jag pratat med andra då om Hanna, och så hör jag mig själv, vad jag, hon lever på rummet och äter på rummet. Och så bara, men herregud, det här håller ju inte. Så kan vi inte ha, och hon mår inte bra av detta. Så att nu pågår liksom projekt komma ut igen. Och att träna Linus på att vara tillsammans.
Ja,
och att liksom också coacha Hanna i att liksom, nu är det lugnt. Att hon kan se, eller ja, så som det är.
Ja.
Men att nu går det bra.
Mm.
Och vilka signaler är det? Det känner hon ju igen direkt. Där bör han gå upp i varv.
Mm.
Gå in på ditt rum.
Mm.
Så att faktiskt se vilka stunder det kan funka.
Ja, vad fint.
Börja
vilken utmaning.
Försöka äta lite tillsammans. Ja. Alltså Linus, det finns ju inget festligare än att få sitta och äta med Hanna.
Är det så?
Ja. Men innan har han liksom inte kunnat hantera det. Han har ju varit så glad och sen så bara bang så slår det över.
Ja.
Alltså du vet, det funkar inte. För så kan inte hon äta. Men nu har vi testat flera gånger de senaste veckorna och där det har funkat.
Mm.
Det är inte så att vi kan sitta och prata och så, utan han sitter med en skärm och tittar på något och hon kan titta med och de sitter bredvid varandra.
Ja,
och har enats i makaroner och köttbullar liksom.
Ja, det är också bra.
Ja, ja. Och nej, men vi måste liksom få ut henne igen. Jag tänkte på det du sa förra avsnittet, att du sa att du kände dig som 98% funkismamma.
Mm.
Men jag känner, alltså det är min största frustration. Jag känner mig ju som typ 50% funkismamma och sen är 50% det är mamma till Hanna som är en helt annan typ av mamma hon behöver.
Ja.
Och så trycks den delen bort.
Ja.
Den får inte plats, fast jag känner mig så mycket och jag vill vara den så mycket. Och så får den inte plats. Och jag blir så ledsen när jag inte får den platsen.
Ja.
Alltså jag älskar när hon sitter i köket och jag står och hackar någonting och att hon bara är där.
Ja.
Och så har vi inte haft det på flera år. Och jag saknar det jättemycket.
Känns det som att ni kan komma dit?
Ja, men alltså,
lite åt det hållet i alla fall.
Ja, det känns så. Och att vi verkligen också ska bli bättre på att när han sover ha heliga stunder.
Precis.
Här är den här timmen nu. Nu ska vi sitta och spela kort. Eller nu ska vi sitta och ta en kvällsfika.
Ja.
Och verkligen prioritera det och se till liksom. Sen är ibland hon trött och så orkar man inte på kvällen. Ja. Vi ska verkligen försöka.
Ja.
Och så har jag tänkt på med syskon att, eller det är ett medskick till alla med yngre syskon. Mm. För jag tror att det är väldigt lätt, alla vet det här med syskon.
Mm.
Och så kan det vara lätt när man tittar på sitt eget att bara, fast här går ju ändå bra.
Ja.
Man har ju inte sagt något, jag ser inga reaktioner, så då funkar det ändå. Nej. Det har jag börjat inse nu att ett litet barn tänker inte ens så. Kanske inte ens förstår vad det är för stresspåslag som pågår inombords. Kan inte uttrycka det.
Mm.
Är inte ens medveten om det. Men det händer ändå.
Ja, ja.
Och sen när de kommer upp. Kanske där. Ja, men någonstans där nu. Juli och lite äldre.
Ja.
Så kommer nya förmågor och reflektioner.
Precis.
Och känslor. Och då kan det komma ikapp.
Ja.
Så har jag upplevt det. Och helt plötsligt har man kanske ett syskon som inte mår bra.
Precis.
Så att det jag tycker att man skulle, när man får diagnosen, man skulle fått den där broschyren i handen om syskonen.
Precis.
Och att liksom inte tänka så här, och vi är en familj, vi ska ju alltihop. Nej, dela er.
Ja.
Låt, även om ni inte har sett tecknena, dela er. Låt syskon stå i fokus, få egen tid. Det räcker inte en gång varannan vecka.
Nej. Men det som du sa, varför alltid funkar syskonen, eller funkar barnet komma i första hand?
Ja, precis.
Någon gång ska vi aktivt sätta de andra barnen i första hand.
Ja.
Och så får Agge och Linus stå tillbaka.
Ja.
Vänta. Kan man inte vänta. Men, vara hos den andra föräldern. Eller vara på kortis. Eller vara med sin assistent. Så att vi kan prioritera de andra syskonen.
Mm. För vi har ju liksom, då har vi fått skicka bort Hanna till mormor och morfar.
Precis.
Men hon behöver ju oss.
Mm. Mm.
Det där är så svårt.
Men att jobba aktivt med det.
Ja, och verkligen liksom inte vänta på att syskonet kraschar eller blir uttryckt att de är ledsna eller känner sig förbisedda, utan utgå ifrån att alla barn behöver känna att de är viktigast. Mm. Alla barn behöver egen tid med sina föräldrar. Och att den stressen vi känner i den här pulsen vi har hela tiden.
Den känner de också.
Ja.
Ja.
Och det är inte säkert de kan uttrycka vad det gör med dem.
Nej.
Men det gör någonting.
Ja.
Det var mitt medskick.
Ja, det är ett väldigt, väldigt viktigt medskick. Vi har ju Elliot som är 1,5 nu. Han har ju haft August hos sig hela sitt liv.
Mm.
Och de har ju, deras samspel är ju lite farligt emellanåt. De skadar ju varandra, drömmer till varandra. August kör över honom i rullstolen. Men Elliot verkar också vara en väldigt tuff och stabil liten kille som nog kommer att lära sig att ta plats.
Mm.
Han har ju lärt sig också stjäla August grejer och springa iväg med dem, gömma dem för honom. Mm. Så de busar mycket med varandra. Men vi tänker väldigt mycket på det att Elliot ska vara en helt vanlig 1,5-åring.
Mm.
Vi ska inte bortprioritera att gå på hans julavslutningar.
Nej.
Och hans skolavslutningar. Vi ska finnas där för honom.
Ja.
Och det har ju känts lite svårt att uppnå.
Mm.
Men nu när vi mer och mer börjar landa i det här assistansbeskedet vi har fått, så blir det ju mer och mer verklighet också.
Mm.
Att vi kan ha August med en assistent medan vi går på skolavslutningen.
Exakt.
Vi kan dela upp oss på ett helt nytt sätt och finnas där för våra syskonen.
Ja. Så fint.
Ja. Ja. Och göra sånt som vi har bortprioriterat med Julie och Elliot. Ja. För att vi, någon av oss måste ha August.
Mm.
Kanske gå båda två på
exakt.
Med ett barn. Alltså de ja. Möjligheterna.
Ja. Det gjorde vi ju några skolavslutningar. Att vi tog semester.
Ja.
Gick båda och var med Hanna.
Ja.
Och var ute åt med henne.
Ja.
Och så var Linus kvar på fritids. Det känns
ju ont. Ja, det känns jättekonstigt. Men
det är
så viktigt. Bra för Hanna.
Ja.
Ja, ja.
Det är
sådana saker vi ska göra.
Ja.
Ja. Det känns som, ja, gud, det är mycket tankar kring det här med syskon.
Ja.
Och nu så, det är mycket tankar kring assistansen också.
Mm, vi har liksom,
det går framåt. Nu har vi haft två möten med assistansbolaget och de är så himla fina och inlyssnande och vi tar det liksom baby steps och vi får ställa dumma frågor och vi kan ju ingenting om detta.
Nej.
De är väldigt ödmjuka och så här förstår att det är tufft. De förstår omställningen och vi har fått liksom en handläggare, eller det heter det inte, jag kommer inte ihåg vad hennes roll är, men hon är våran. Ja, precis. Och hon har själv arbetat som personlig assistent,
ja.
Så det känns också väldigt värdefullt och hon svarar på frågor och hon ska hjälpa till med rekryteringen och, och det känns så spännande.
Ja.
Vad ska vi, vilka egenskaper vill vi ha hos vår nya assistent?
Ja.
Vad ska det vara för människa?
Ja.
Ålder och kön?
Ja.
Vad ska de tycka om att göra?
Ja.
Det känns lite som att sitta i en drömvärld och så här, skapa en ny bästa kompis till August.
Ja.
Sen vet vi om att det är jättesvårt att rekrytera personliga assistenter.
Ja, men det är det.
Men det är inte, det är inte under vår kontroll. Vi kan bara ge våra önskemål och så får vi se var vi hamnar.
Mm.
Och tills vi har hittat så har jag och Attila blivit anställda.
Mm.
Eller den processen håller på nu. Och att få det också på papper så att nu är du anställd som personlig assistent för min egen son.
Mm.
Både jag och Attila blev så här, shit.
Mm.
Det är också en bekräftelse på att vi har inget vanligt föräldraskap.
Nej.
Vi arbetar när vi kommer hem från arbetet.
Ja.
Och det är dygnet runt.
Ja.
Det känns så himla konstigt.
Ja.
Det känns så jäkla konstigt.
Mm, jag fattar det.
För ingenting har ju förändrats. Vi gör ju precis samma sak.
Nej.
Förutom att vi skojar med att nu är det du som jobbar och nu gör jag det.
Nu stämplar jag av.
Ja, precis. Nu har jag semester. Nu tar jag helg.
Ja.
Men jag, alltså det är en helt ny värld.
Mm.
Och bara att jag kommer på ibland så här, tänk när vi ska åka till stranden tillsammans.
Mm.
Tänk om vi kan åka på semester.
Mm.
Tack vare detta.
Mm.
Tänk om vi hittar någon tjej eller kille som bor här i närområdet.
Ja.
Som bara så här, man kan liksom ha en helt ny relation till.
Ja, ja.
Så kan komma hit och äta middag, vara med och grilla med oss. Och så vi har ju ändå jättehärligt vardagsliv.
Mm.
Och att få bjuda in en person till som hjälper oss. Kan du sitta här och läsa en bok för Agge så jag kan gå och natta Elliot?
Mm.
En sån enkel sak.
Mm, mm.
Istället för att Agge ska sitta och skrika, mamma läs för mig, läs för mig, läs för mig. Medan jag försöker natta Elliot.
Mm.
Bara att det finns någon där.
Mm.
Det kommer bli så jäkla häftigt.
Så det blir kvalitet sen när du bara är mamma.
Eller hur?
Ja.
Och att man kan få komma bort lite. Mm. Det är ett helt nytt liv. Ja, det kommer bli så himla bra.
Något annat som blev bra i veckan det är att vi har fått vårt dörrhandtag.
Ja, det är ju så häftigt.
I love it. Det är Hannas sovrumsdörr. För att han har ju liksom rusat in. Det är bara så här, pang, säger det. Och det är ju också så här, vilket stresspåslag för henne. Plötsligt bara rycker någon upp dörren, rusar in, vrålar och kastar sig på henne i sängen. Och det har ju hänt. Alltså när hon sover.
Att det är riktigt
så. Och sen, jag får ju knappt ut honom längre. Han är ju så stark.
Ja.
Det är jättesvårt.
Ja.
Så nu är det här, nu är det kodlås.
Ja.
Så att när man stänger hennes dörr så låser den sig automatiskt.
Det är så häftigt.
Och så är det kodlås in. Men det är alltid öppet ut. Så det är väldigt brandsäkert. Det känns så bra. Sen är det synd, för vi hade ju ansökt. Vi vill ju ha det även på duschrummet, klädkammaren och köket.
Ja.
För det är sådana ställen där det finns farliga saker och det finns saker som blir liksom konflikter. Det har varit så skönt och vänta, alltså, som kostar ändå. Det blir ändå några tusen.
Ja.
Men det fick vi ju inte, för man fick inte begränsa Linus
rörelse.
Nej, precis.
Mm. Mm.
Ah, ja. Men det, jag parkerar det och så är jag jätteglad.
Nöjd med för Hannas skull att hon kan få sova i fred.
Ja, men eller hur?
En rolig sak jag var med om i veckan var att jag var på möte med gatukontoret. Mm-hmm. Det var landskapsarkitekter och tillgänglighetsmänniskor av olika typer som hade bjudit in mig som lite representant för Funkisbarn i Malmö.
Wow.
Och det känns ju stort. och viktigt.
Mm.
Jag hade på förhand skickat lite bilder från föreningens träffar på olika lekplatser i Malmö som de hade bett om.
Mm.
Och vi pratade tillgänglighet, både psykosocial och för barn med rörelsenedsättning.
Mm.
Jag fick lite feedback på lekplatser som fanns idag.
Mm.
Vi la upp en liten plan för hur föreningen kan göra en turné på lekplatser. Mm. Lite utvärdering och se vad funkar och vad funkar inte.
Mm.
Jag tänkte så mycket på Linus, han kommer ju tycka det här är ett kul projekt. Det här är fel och det här går inte. Och jag berättade om den här lekplatsen i Pilansparken där Linus nästan trillar över staketet i det här stora slottet.
Ja.
Jag fick dra lite exempel och sen vi satt och pratade hur länge som helst.
Mm.
Och vi avslutade med att titta på de bilderna som jag hade skickat in på våra barn.
Mm.
Med föräldrarnas tillåtelse då, till Malmö stad. Och det var som att de här människorna jobbar med det här dagligen, tillgänglighet. De berättade att det är en utmaning för Malmö stad. Vi vill satsa på funkisbarnen och rörelsenedsättningar. Men det är så svårt. Vi vet inte var vi ska börja. Vi vet inte hur vi ska göra. Vi behöver hjälp.
Mm.
Och jag säger, vi hjälper gärna till för att göra Malmö mer funkisvänligt. Och så tittar vi på bilderna.
Mm.
Och det var som att alla bara satt med tårar i ögonen. För att när jag visade det här, här är en bild från den här lekplatsen när vi var i somras.
Mm.
Här sitter en pojke som är dövblind. Och här sitter en flicka som inte har någon rörelseförmåga alls.
Mm.
De sitter på det här underlaget med träflis och de sitter under den här kåpan. Och de var i en egen värld.
Mm.
Och då sitter ju alla med tårar i ögonen.
Mm.
Alltså för att de får se barnen i den här miljön som de har skapat.
Mm, mm.
De kanske har skapat det av en helt annan anledning.
Mm.
Det var kanske inte ens meningen att man skulle sitta där inne, men de gjorde det.
Mm.
Och så massa sådana exempel. Mm. Att här ligger en autistisk pojke i den här kompisgungan och han kände sig så trygg för att den här gungan var under det här trädet och det blev som en koja för honom.
Oh,
och den här trappan funkar jättebra för att alla de här lekplatserna, de som funkar bäst är ju oftast gjorda för små barn.
Mm.
Och då blir de för små för våra killar. Vi har ju tonåringar snart. Liksom.
Ja.
Och de kan ju inte in och krypa de här små stugorna. Utan vi behöver lite större grejer där man kan rulla in med sin rullstol. Ja. Man kan klättra upp. Och att en förälder ska kunna följa med och det ska inte vara för höga avstånd och så vidare.
Ja, exakt.
Det blev ett så bra möte.
Wow. Ja.
Och vi ska lägga upp en plan nu för när det blir lite finare väder så kör vi liksom ett race på olika lekplatser.
Ja. Så grymt.
Vi gör en så bra insats. Och jag tänker så här, jag tänker inte lägga upp någon plan. Ni ger mig en lista på lekplatser. Ni ger mig ett formulär med frågor. Och vi bara gör.
Vi leker.
Vi leker, precis.
Ja,
så det kändes bra.
Mm. Apropå, då kan jag brygga över.
Precis.
Till Linus skolgård.
Yes.
Det berättade jag ju om innan. På hans skola är det ju ett av husen där vissa barn då går och har sitt fritids.
Mm.
Där den skolgården, det är liksom ett skämt. Mm. Det är en asfaltsplan, en tom sandlåda med någon slags järnställning, en basketkorg, en gammal rostig. Jag tror inte det är mer.
Nej, det alltså låter inbjudande.
Det är liksom så här, det finns ingen vanlig skola som hade fått se ut så.
Nej.
Aldrig accepterats på en vanlig förskola eller skola. Linus började 2018 och då påtalade jag det och de bara, vi har lyft detta liksom.
Mm.
Men det är eventuellt ett bygge på gång och bla bla bla. Så det är ju liksom redan 5 år sedan.
Och det är hela Linus skolgång.
Nej, men det är jag ska komma till. Ja. Att det liksom, så nu kunde jag inte låta bli, för jag klagade då.
Ja.
Och så fick jag något svar. Liksom, vi håller på att titta på detta. Bla, 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 bla. Och så nu fick jag ett svar i veckan igen. En och en halv sida här.
Oj,
långt
oj, oj.
Svar. Och då är det återigen det här liksom att man har tittat på alternativ. Men hela tiden är det här, det ska ju byggas någonting annat.
Ja.
Och då är det inte tillräckligt kostnadseffektivt i förhållande till den korta tidsperiod som återstår innan den här byggnationen.
Men de har haft 5 år.
Precis. Och nu är det så att den ska faktiskt vara klar redan under 2025.
När Linus,
det är så här, då är han inte där längre. Då har han gått hela lågstadiet, hela mellanstadiet.
Ja.
Alltså jag bara säger, så går det till.
Ja.
Ja. För det är faktiskt, även om man säger så här, ja, men det är bara 2 år framåt.
Mm.
Ja, fast det är ändå 2 år, och det har redan varit så här i över 5 år, ännu mer. Alltså att, jag tänker att det får vara så.
Ja, men det får det inte.
Nej, men så är det.
Vi måste reagera.
Ja. Nu är han väl tillfälligt, tror jag, i någon annan paviljong ibland på fritids. Jag tror han är på någon annan gård också. Men alltså detta, det är så ja. Får det se ut.
Ja.
Och jag tror aldrig det hade accepterats och gått att få vara så. Om det hade varit skola. En vanlig skola. Nej. Med föräldrar som kanske har lite mer ork.
Ja, precis. Att, där någon annan hade tagit den kampen. Ja. Ja.
Och där man liksom, vi är ju, många av oss är ju inte där. Nej. Vi ser ju inte detta varje dag.
För man har skoltaxi fram och tillbaka. Ja.
Nej.
Ännu en kamp.
Jag tycker det är så himla kass.
Mm.
Ja.
Vi ska hinna med veckans fråga
också.
Ja, det
ska också. Vi. Ska vi ta det?
Mm, vi gör det.
Veckans fråga.
Då ska vi se. Den första är väl mer... jag fick en lång berättelse.
Mm.
Om vi har varit med om något liknande. Just det här att inte bli trodd.
Mm.
En mamma som har sökt omvårdnadsbidrag. Jag tycker det är så bra exempel. På att de som handlägger det här. De är inte vårdutbildade. Och jag vet inte alls hur mycket utbildning de får. Kring de funktionsnedsättningar de bedömer.
Mm.
Jag tänker att de borde kanske nischas. Och få en utbildning.
Mm.
För att sen handlägga en viss typ av ärenden så att man vet vad det är man ska bedöma. Hade ju varit bra.
Det hade varit fint, ja.
För den här mamman hade bland annat behöver jobba mycket med kommunikation och bildstöd för sitt barn. Och får liksom frågor under det här samtalet som att men behöver du verkligen göra så mycket bildstöd?
Mm.
Använder du inte om bilderna?
Mm.
Och liksom sån här detaljfråga att liksom, men hur många minuter i veckan sitter du med detta? Och då hade väl hon till slut frågat så här, men vet du vad så här serietecknare är för någonting?
Ja.
Nej.
Nej, precis.
Nej, men säg det då. Ja. Du vet ju inte ens vad det är för någonting.
Ja.
Och så fick hon undervisa och liksom förklara och berätta liksom. Och just den här känslan av när man, i det mötet att någon tror att man överdriver,
ja.
Hittar på
det. Och då möter alltså någon som inte har kunskapen när man redan är nervös, hjärtat tickar, men det är mycket som står på spel. Det här, alltså de här pengarna, det är inget bidrag som man söker för att man liksom ska casha in lite extra.
Nej.
Det kan verkligen vara avgörande för funktionsfamiljer.
Ja.
Och det täcker ju inte hela den extra kostnaden. Gud, alltså verkligen, det är ett litet plåster på såret. Det är mycket som står på spel. Och det är, jag vet så många timmar man har suttit i de samtalen. Ja. Att då behöva sitta och undervisa.
Ja. Nej, och just den känslan. Att liksom,
du misstror mig. Du tror att jag överdriver.
Ja, eller hur? Jag vet någon gång, jag fick ju frågan tidigare precis som korttidsboende. För då i början var det ju så att Linus hade alltid anfall på morgonen.
Ja.
Och sen fick han ofta ett när han kom hem. Men det var väldigt sällan i skolan, de tre första åren.
Mm.
Och då fick jag så här frågan att du har ju sagt att han har liksom två anfall om dagen.
Mm.
Skolan säger att de ser inte det.
Ja.
Hur, alltså någon sån svävande fråga. Liksom, hur
tänker du kring det?
Ja, men precis. Så här, och jag blev så här förvånad. Jag tänkte inte först. Jag bara, så fick jag förklara det här med hans typ av epilepsi. Att han alltid på morgonen. Du vet, så här. Men jag vet när jag lagt på. Och på lätten följde jag. Han tror att jag
ljuger.
Det var, Eller jag vet när Hanna, när vi sökte utökningen på en kort tid.
Ja.
När man liksom har förklarat, så vi var i en väldigt speciell situation kring Hanna och hur hon mådde. Och hade verkligen förklarat ingående. Och så ändå då få avslag. Och jag ringde och grät. Och förklarade ännu mer.
Mm.
Och ändå valde de ju att skicka det till förvaltningsrätten. Och då får man ju läsa vad de skriver till förvaltningsrätten. Mm. Och att då läsa någon text om att hon är en ålder där man behöver inte är så mycket med sina föräldrar. Och det är helt naturligt och bla bla bla. Och man bara så här, men herregud, har du inte trott? Jag behövde liksom till slut skicka ett intyg liksom från sjukvården.
Ja.
Då.
För kanske en läkare eller någon sjuksköterska som aldrig har träffat dina barn. Men dina ord,
nej, precis.
Det räknades inte. Men man ska ha ett läkarintyg.
Ja.
Det är så himla konstigt.
Ja, så är det.
Och som väger.
Jag fattar att de på något vis måste så här kontrollera. Men alltså, nej. Vi har ju till och med varit med färdtjänsten där. Att jag säger att han behöver ensamåkning. Han kan inte lämnas ensam och åka med vuxna runt halva Malmö. Och lämnas ensam i en olåst dörr. Professionen lämnar in ett intyg att han behöver ensamåkning. Och så sitter det en handläggare utan vårdutbildning som aldrig har träffat mig eller Lin och så säger, fast vi bedömer ändå så här.
Ja. Det är så himla är märkligt. Så konstigt. Och vi får ju höra mardrömshistorier, du och jag, om hur det går till när man får ett assistansbesked till exempel. Mm. Och Försäkringskassan vill ju dra in alla sina bidrag då. De ligger på mig också. För om man får ett nytt LSS-beslut så måste man rapportera in det till Försäkringskassan inom 2 veckor. Och det står ju tydligt i beskedet, men i vår värld, och det är så mycket telefonsamtal vi ska ringa, så mycket tid att hålla koll på, alltså vilka spindlar och samordnare vi är som föräldrar. Det är lätt att glömma. Det är lätt att tänka att ja, men, ni har ju varit inblandade i den här utredningen, Försäkringskassan. Visste ni inte om att vi har fått det beviljat från kommunen?
Ja, men precis.
Och det blir tokigt ibland.
Ja, och det kan bli fel om man försöker göra rätt och att man till och med kan bli polisanmäld som funktionsförälder. Alltså helt.
Det är bizarrt. Helt galet.
Även om man själv har tagit kontakt och liksom initierat. Att,
ja. Men vi ringde till Försäkringskassan och sa att nu har vi fått beviljat assistans, men vi har inte fått datumen. Och de har ringt mig säkert 4 gånger och frågat efter datumet. Så att de ligger verkligen på mig, för nu ska de ligga i startgrupperna att utreda för att kunna dra bort omvårdnadsbidraget.
Passa dig så du inte blir anmäld.
Ja, verkligen. Att man inte får för mycket hjälp.
Nej, uff. Ja, nej, så vi kan bara, vi känner igen oss, tyvärr. Och jag önskar att alla som jobbar med handläggning som hör det här kan förstå det andra perspektivet.
Ja.
Väg era ord på guldvåg. Nu ska vi se, vi hade en fråga om, kommer Agge ha assistent i skolan? Och ja, som kanske har lite frågor också, beviljade kommunen långt fler timmar än vad de behöver? Hur funkar det där egentligen?
Ja, gud ja. Ja, det var ju ett väldigt generöst beslut vi fick. Men nej, han har inte blivit beviljad assistans i skolan. Man kan få det, men det, om jag har förstått det rätt, så är det framförallt barn som har till exempel sondmatning, som behöver liksom ha en fysisk person hos sig hela tiden. August har inte fått det, och han går i särskolan som behöver det inte heller.
Han får hjälp.
Där och den är tillräcklig. Och sen får ju vi, jag kommer prata så mycket om detta, men vi kommer ju lägga upp de här timmarna själva. Jag och Attila kommer ta några timmar själva, de på morgonen till exempel. Från det att han vaknar till att han åker iväg till skolan, de timmarna tar vi. Och vi kommer också ta några på eftermiddagen. Och sen kommer vi ha assistans på helgen. Till att börja med. Om vi får för många timmar. Ja, vi har fått några timmar som vi faktiskt inte sökt om. Eller inte timmar, men minuter. Rengöring av hjälpmedel till exempel sökte vi inte för. Men det fick vi extra minuter för. I don't know why. Jag förstår inte reglerna. Jag ska bli expert på det här, jag lovar. Men just nu är jag i startgroparna för att lära mig den här världen.
Vi får återkomma.
Jag får återkomma. Jag har gått med i en sån Facebookgrupp, vi med barn med personlig assistans. Jag ska bli bäst.
Men det är bra. Det är bra.
Fortfarande novis.
En annan fråga. En mamma som har fått avslag för omvårdnadsbidrag på sin 4-åring med autism. Med hänvisning till normalt föräldraansvar som frågar, hur definierar ni föräldraansvar jämfört med funkisföräldraansvar?
Gud, vilken svår fråga. Vad säger du?
Nej, men jag läste på lite, just för jag har hört något om att det ändras någonting nu med LSS. Och nu, jag har inte hunnit läsa så mycket, så det är säkert hälften av er som lyssnat som kan det här mycket bättre. Men alltså, det finns ju inga så här regler eller ett liksom oberoende kunskap som kan säga exakt vad ett normalt föräldraansvar är och vad gränsen går. Och jag tänker så här, går det ens? Alltså, det går väl inte att säga exakt vad som är vad? Men det gör ju att begreppen tolkas väldigt mycket liksom av handläggarens subjektiva upplevelse. Hur de ser på det. Och då finns det nog jättemånga versioner av vad föräldraransvar är. Och det gör det ju väldigt rättsosäkert som det har varit idag. Och tydligen nu, med det här som gick igenom 1 januari, så har man gjort någon sån här schablonavdrag i en liten tabell för föräldraavdrag, som man då säger.
Herregud,
så att om man googlar så kan man hitta den här tabellen, och så är det liksom grundläggande behov, övriga behov och så är det liksom ålder då. Jag kommer inte ihåg, 1-4 och 7 till, ja, vad det nu var. Och så har du tonåringarna. Så att ju äldre barnet blir, desto lägre avdrag blir det ju då.
Ja.
Så att man tror att det ändå ska bli lite bättre. Men många lyfter ju också att det här är en individuell bedömning.
Ja, det är ju det.
Det går inte att liksom sätta en tabell och schablon på detta. Och också en kritik liksom att en tonåring, att det ska liksom, jag tror det var 1 timme föräldraansvar kvar.
Åh, gud.
Jaha. Men liksom, en normal tonåring är ju självständig. Eller liksom, ja, ska inte behöva ha 1 timmes hjälp med hygien och toalettbesök av mamma och pappa. Eller förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Så att det känns som att det kanske är på väg åt rätt håll.
Ja, ja, vi hoppas det.
Men antagligen, alltså jag tror ju bara på det här med individuella bedömningar.
Ja, ja, helhetsbedömningar.
Helhetsbedömning.
Träffa barnet, ja, i sin hemmiljö, med familjen, med föräldrar och syskon. Med kompetent personal som är påläst och har kunskap om de diagnoserna. Ja. Det är väl det enda rätta.
Ja, och när det kommer till liksom föräldransvar så känns det som att det alltid underskattas här, att man kanske slår till med den även lite större barn. Men jag menar, jag vet ju med Hanna, när hon 7 och hej då, du sticker ut på gården och själv iväg och sånt. Ja. Det går inte att jämföra med våra barn.
Nej.
Och jag tänker allt sånt där, det går inte att mäta det här kommunikationsstöd, det psykiska tillsyn, allt det här, det är jättesvårt att boxa in i en tabell.
Nej. Omöjligt.
Ja.
Det är inte vi som ska vara experterna heller i det. Jag känner att det måste finnas någon som kan göra ett bra system.
Mm.
Och om det testar sig fram med olika lösningar, ja, det måste så vara.
Mm. Ja, nej.
Men just nu är det inte bra i alla fall.
Bort med schabloner och praxis, säger jag. Ja. Och fram med individuell bedömning.
Ja.
Och med utgångspunkten att hjälpa, helt enkelt.
Precis.
Ja, det tycker jag.
Att inte misstro.
Jag tror jag var på någon bra sida på Heja Olika, eller något sånt heter det.
Mm.
Där det var så här, frågor och svar om det här nya med LSS. Jag tyckte det var jättebra, så gå dit och läs. Jag kan lägga en länk.
Ja, de har så himla mycket bra överskådlig information. Bra, Monica. Herregud, vad vi snackat.
Ja. Jag måste bara säga innan vi lägger på.
Lägger på.
Att funkisuppropet.
Ja,
ja, jag fick ett så roligt meddelande från någon. För att jag känner mig så otroligt tjatig.
Ja, det är du också. Det ska du vara.
Ja, men jag kanske blir lite uppgiven just nu. Det tickar väldigt långsamt.
Hur många är vi uppe i?
Ja, men det är strax över 4 000.
Ja.
Men det känns liksom så här att det kom en skjuts. Det var många som engagerade sig en gång.
Mm.
Men inte alla. Mm. Men det var många som gjorde en sånt. Och sen så ser man det vissa som håller i. Och, liksom så.
Ja.
Och sen så bara dör det ut liksom. Det är så frustrerande. Hur får man en sån här sak att bli viral liksom? Nu var det någon som bara, du får nog förklara hur de ska engagera sig. Då hade hon så här avslutat jobbmötet.
Ja.
Liksom med att så här, oh by the way, funkisuppropet. Jag skickar länk i chatten. Så skriver ni på. Och sen hade hon haft födelsedagsfest. Och då var det inträdesbiljetten.
Att ha skrivit på. Så himla bra.
Hon hade skapat en tävling mellan mamma och pappa. Vem kan först värva 10 wow. underskrifter?
Ja.
Nej, men jag vet inte. Upp till kamp nu.
Men verkligen.
Ja. Och har ni kontakter i media eller någonting?
Ja.
Tipsa.
Ja.
Jag känner liksom att de förtjänar att synas nu. Jag skulle så gärna vilja att det här verkligen fick stor spridning.
Ja.
Men jag vet inte vad jag ska göra med.
Ja, men det är det här, det är fortsätta tjata. Nej, du är inte nöjd än. Nej. Vi skulle upp i 10 000.
Fler kan väl tjata.
Japp, och jag tyckte det var jättebra på jobbmötena i oavsett bransch.
Ja,
det är oavsett bransch.
På lunchen på jobbet.
Precis.
Ja.
Bara dela.
Ja.
Skicka länken, ja. Mm. Det är Messenger eller någonting. Så att det är så enkelt att bara bam, bam, bam så har man det gjort.
Det är många som tänker, jag gör det sen.
Mm.
Och man behöver inte, för jag vet när man har skrivit på så kommer det sen en ruta så att man kan skänka pengar till det här mitt skifte.
Ja, det behöver
man
inte göra.
Det behöver man absolut inte göra. Det har inte med det här att göra. Och liksom, du behöver inte, de gör ju det här ideellt och det absolut kan man stötta dem. Men det måste man inte och din underskrift finns där ändå.
Ja.
Det är bara att klicka bort.
Ja.
Så att, kom igen nu.
Kom igen nu. En skjuts till.
Mm, ja. Så vi kan åka till Stockholm.
Jag skulle precis säga det. Jag vill ju åka till Stockholm och dricka champagne.
Ja, det vill vi.
dansa hela natten.
Somna 10:30. Alltså.
Nej, om vi får 10 000 och vi åker till Stockholm, mm. då ska vi vakna hela natten och dansa.
Ska vi dygna som
ungdomarna säger? Ja, vi dygnar som tonåringarna. Vi ska unna oss det.
Ja, vad jag hade velat det.
Ja, jag med. Kämpa på med funkisupproret.
Mm. Ja.
Händer något kul i veckan som vi ska se fram emot nästa podd? Eller är det bara ännu en vecka i januaris gråa mörker?
Det är nog ännu en vecka.
Okej. Okay. Ja. Vi får se vem som är på topp och vem som är på botten då.
Eller hur? Lika spännande. Tack alla ni som lyssnar och alla ni som skriver till oss.
Ja.
Ni är guldvärt. Ni är bäst.
Ni tar hand om er.
Ha det gott.
Hej.
Hej då.